Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ball play through. It's Godos. He makes it 2-1. Sam Angodos gets off the mark for Brentford. It's his first for the club.
Then comes the back heel. It's a perfect cross. And that's a lovely team goal from Brentford. And it's Sam Angodos with his first in the Championship.
Äntligen har det börjat lossna för Sam Angodos i engelska Brentford. Mål och assist mot Middlesbrough i FA-cupen, matchhjälte mot Luton där han nickade in enda målet och given i startelvan när Brentford i helgen körde över Wickham. Sakta men säkert verkar han hitta rätt. Vägen till England och Brentford har som bekant inte varit helt problemfri för Östersunds forna offensiva kraft. Han var på väg till spanska Huesca men det havererade och det blev istället franska Amiens 2018. Men det hela ledde ju till en kaosartad affär där han själv blev avstängd, hotades av ett mångmiljonbötesbelopp och det blev en lång rättsprocess som avgjordes först i höstas. En turbulent tid som satt sina spår hos Godos.
Det är något av det jobbigaste jag har varit med om. Och det var till och med en period jag tänkte om jag skulle sluta på fotboll. Bara för att slippa all den här stressen och allt det här jag går igenom.
Och i podden pratar vi om Europas kanske tuffaste liga, Championship, och hur det tagit tid att komma till rätta i Brentford.
Jag har fått chansen, det är bara att jag inte har tagit den. Det finns jättemånga bortförklaringar, men jag bara skyller på mig själv.
Och Godos berättar om hur det är att spela för Iran, hur viktigt det är att ta sig till VM i Qatar 2022.
Allt annat skulle vara ett misslyckande, så det är otroligt, alltså, speciellt med det laget vi har. Det skulle vara ett stort misslyckande om vi inte lyckas ta oss till det.
Vi pratar om vardagslivet i lockdown London, om tiden i ÖFK där han hittade rätt, om relationen med avsatt ordförande Daniel Kindberg och de starka vänskapsbanden med de gamla lagkamraterna. Men vi talar också om med- och motgångar i Amiens och varför det kanske inte var en klockren matchning för Godos. Och vi diskuterar vilken klubb han skulle vilja hamna i när han gör eventuell allsvensk comeback. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
På dig eller mig?
På dig.
27 år.
Bor?
London.
Familj?
Ja. Eller, ja. Mamma, pappa, storebror.
Utbildning?
Nej, inte riktigt.
Lön?
Ja, det har jag.
Vad kör du?
En Mercedes.
Vad läser du?
Just nu läser jag en bok som heter Relentless.
Vad tittar du på?
Mycket fotboll.
Vad lyssnar du på?
Just nu är jag mycket inne på... Jag skulle nog säga gammal hiphop.
Vad spelar du på?
Vad menar du med det?
Ja, det kan vara allt från att du spelar pengar på hästar till att du spelar på PlayStation till att du spelar på gitarr.
Candy Crush på mobilen.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Genom tiden eller just nu?
Ja, du får välja själv. Är det olika så kan du ta två.
Vi säger Zidane.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Alltså, jag har inget riktigt favoritlag nu, men innan hade jag Real Madrid. Då var riktigt, jag kollade varje match och hade dem på Instagram och Facebook och sånt.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Spela VM.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Kan man räkna att spela VM?
Absolut.
Spela VM och vinna Svenska Cupen, skulle jag säga.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Jag har faktiskt aldrig bytt någons tröja. Jag har bytt två tröjor. Det är Kent Sema och Emil Kraft.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Vilken regel? Jag hade nog tagit bort VAR.
Kollar du ibland på YouTube för att komma i stämning, se något gammalt mål eller något sånt, och i så fall vad plockar du fram?
Nej, jag kan kolla på YouTube. Jag kan kolla såna här motivations... jag vet inte vad heter det? Motivationstal. Typ inspirationer och sånt.
Men du kollar inte dina egna gamla mål?
Nej. Kanske 4 år sedan. Ja, inte 4 år, kanske 2 år sedan.
Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsspelare, du har ju köpt något du ångrar.
Nej, skulle jag inte säga. Kanske att jag leasade en dyr bil de senaste 2 åren.
Vilken är din favoritfilm?
Jag skulle nog säga Gladiator.
När ljuger du?
Nog när jag pratar med min mamma. Om jag har ont så säger jag att jag inte har ont. Det är det enda jag ljuger om.
När grät du senast?
Jag tror det var när jag fick böten från FIFA.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag är väl alltid riktigt lycklig, men en extra gång menar du då alltså?
Ja, en extra gång.
När ska jag få för Brentford?
Nej,
jag skulle säga, nej, det var nu när jag slapp den här böten.
Ja, okej. Okay. Då var du riktigt lycklig.
Ja.
Du har ju gjort lite avtryck nu på slutet i Brentford. Minst sagt mål i både FA-cup och liga. Hur är känslan?
Ja, nu börjar jag äntligen börja känna igen mig själv. För en gångs skull. Så ja, nu det börjar kännas som jag känner igen mig. Så som jag varit när jag varit i toppform då. Så jag är glad att vara tillbaka.
Vad är det som ligger till grund att du känner att det lossnat och att du är i toppform?
Alltså, jag är fortfarande inte riktigt i toppform, det tycker jag inte. Men jag börjar känna igen mig. Jag tror grunden är att jag har börjat få tillbaka rytmen av att spela fotboll och att träna. Såklart har det tagit mycket på mig den här 4 månaders avstängningen och sen corona och att spela fotboll och lockdown och allt det här. Så det har tagit bort en rytm jag har haft och fått träna hårt och helt enkelt och spela matcher.
Hur är känslan när man nickar in ett avgörande mål?
Ja, såklart så är känslan otroligt skönt efter matchen. Under matchen så är det ju bara som ett vanligt mål. Men såklart får man en extra känsla efter matchen, det enda målet, och man vinner på det sättet. Så det är en otroligt skön känsla.
Det känns inte som att du gör så många nickmål, eller har jag fel?
Jag gjorde 3 stycken första året i Allsvenskan faktiskt. 3 eller 4. Men jag är ingen nickspelare direkt, skulle jag inte säga.
Hur trivs du annars och spela för Brentford?
Otroligt bra. Jag trivs jättebra i laget. Det är en riktigt familjär klubb. Påminner mig jättemycket om Östersund. Jättemycket som Östersunds, fast med mycket bättre förutsättningar helt enkelt.
Hur var det att spela i FA-cupen Middlesbrough? Ett mål, en assist.
Ja, det var där jag började riktigt komma igång, kände jag. Den 2 veckor innan den matchen på träningar och just den matchen började jag verkligen få den här känslan att jag är på rätt väg nu igen. Så det var otroligt skönt att få den matchen. Såklart har man självförtroende från spelare och de här i klubben, och de ser ju den här potentialen jag har, och de har sett de här matcherna jag gjort innan. Men den känsla man vill bli kvitt med, som man har själv, en egoism som typ jag inte riktigt fått fram, känner jag på de här senaste åren, till och med när jag var i Frankrike, att jag kan inte tillfredsställa mig på vad jag gör på fotbollsplanen. Och jag fick den känslan att äntligen jag kan göra vad jag vill mot vem jag vill. Jag kan dribbla av och jag kan... det är lite svårt att förklara, men känna att man är bättre än de andra. Bättre än alla andra, helt enkelt.
Hur viktigt är det att göra poäng, att just göra mål och assist?
Det beror på vilken ålder det är. Jag skulle säga att det enda som är det viktiga när du är ung, för det är det enda sättet du syns på om du ska bli såld och ja, så det är nog det enda som räknas. När man kommer upp i åldern, jag är ändå 27 år nu, egentligen ska jag vara i min bästa form, men just nu tänker inte jag så mycket på att göra mål och assist och göra poäng. Just nu tänker jag på det viktigaste är att vinna matchen. För såklart vill jag spela i det bästa laget jag kan, och fortfarande så krigar jag för att min karriär ska gå bara uppåt och inte just nu bara gå för pengarna. Såklart vill jag också bli såld och ja, men just nu för mig, mitt mål är att vinna så mycket som möjligt. Vinna matcher, troféer, det är det enda som räknas just nu för mig.
Hur skulle du beskriva spelet som ni har i Brentford?
Jag skulle säga aggressiv press, hög press så länge som möjligt. Och en mycket possession i laget. Våga spela, mycket risker skulle jag säga.
Vilken position passar du bäst i när ni spelar?
Vi spelar ju en 4-3-3-formation. Så jag kan ju spela på alla offensiva positioner. Så vänster, höger, mitten. Men de senaste matcherna har jag spelat som en nummer 8. En mittfältare här. Och jag faktiskt, det är en ny position för mig. Men jag trivs jättebra.
Om man tittar tillbaka, sen du kom till Brentford så är det ju 6 starter i ligan, 11 inhopp, en del bänkar. Hur frustrerande är det att sitta på bänken och inte få starter?
Såklart är det frustrerande, för jag har fått starta och jag har fått chansen. Det är bara att jag inte har tagit den. Jag har absolut inte varit dålig, men jag har absolut inte varit bra. Jag har varit lite så... en lagom spelare. Jag gör inget fel, jag gör inget bra, jag är bara där. Och de förväntar sig mycket mer av mig. Och jag förväntar mig mycket mer av mig själv också. Såklart så har det varit... det finns jättemånga bortförklaringar, men alltså jag bara skyller på mig själv. Jag har förtjänat att starta vissa matcher. Jag har förtjänat att vara bänk vissa matcher. Just nu är jag på en bättre plats än vad jag var i början av säsongen i alla fall. Och nu försöker jag bara bygga på detta och bara bli bättre och bättre och bygga på detta.
Hur är danske tränaren Thomas Frank?
En väldigt ung, modern tränare skulle jag säga. Mycket energi och försöker alltid pusha. Jag tror inte han... jag skulle säga att... han är ju som oss spelare. Så han blir rätt nöjd. Såklart... så kan du göra 2 mål och han ska hylla dig. Men han hittar de här felen du gör som du måste förbättra på. Istället för hylla dig för de här 2 målen du har gjort. Så jag skulle säga väldigt bra tränare. En spännande tränare att ha.
Många pratar ju om Championship som en av de tuffaste ligorna i Europa, just att man spelar så många matcher. Det är ju 46 ligamatcher, eventuellt kval därefter, och så har ni ju två cupturneringar. Hur upplever du Championship?
Ja, som alla andra säger, bara att det man inte riktigt förstår, och jag förstår heller inte innan, det är att alla matcher är ju tuffa. Du kan ju möta ett topplag som spelar på ett visst sätt som är tufft. Sen har du ett bottenlag som har man-man-markering över hela planen. Så alla matcher är tuffa på sitt sätt. Samtidigt som det var tredje dag. Om det är med den här kuppen. Och, alltså, det är matcher hela tiden. Så jag skulle absolut säga att det är en av de tuffaste ligorna.
Hur upplever du när du ibland ställs mot kanske bottenlag som kanske är mer brittiska, liksom tufft fysiskt spel och så?
Alltså jag ser det ju som min fördel, för när man möter de här typiskt brittiska spelarna så är det de här stora fysiska spelarna, och när jag är lite mindre, lite smidigare, lite kvickare, så är det bara till min fördel. Men såklart så kan det vara vissa planer där det regnar och planerna är katastrof, så då blir det jobbigt, och då är det bara att köta som dem.
Och då är du redo att köta eller?
Ja, jag försöker mitt bästa.
Hur, om man ser till, ni gick ju långt i ligacupen, Tottenham i semifinal, och ni har vunnit nu i FA-cupen, väntar ny i FA-cup. Hur mycket är det liksom något som stör, eller är det något som är kul?
För mig som är ny tycker jag detta är bara väldigt inspirerande och såklart riktigt roligt. Du spelar i Championship, du har ju dina roliga matcher där också, men sen nu när du möter Leicester, du möter Tottenham, du möter de här Premier League-lagen, och du vill alltid mäta dig med de här stora lagen. Och i mitt fall, i vårt fall, såklart det är ett mål att komma upp i Premier League. Och då är det sådana här lag du måste spela i möta varje vecka. Så då är det lika bra att mäta sig med dem också. Och anpassa sig redan nu.
Du kom ju ny i klubben. Hur mycket hängde smällen förra säsongen, eller från sommaren då, när man ju var så otroligt nära att gå till Premier League men förlorade i playoff mot Fulham efter att ha havererat mot Barnsley och Stoke i ligaslutet. Hur mycket hängde det kvar?
När jag kom?
Ja, precis, när du kom till klubben.
Faktiskt ingenting. Ingenting. Alltså, jag hörde inget snack om det förrän, alltså, jag kunde ju fråga vad hände där, varför blev det så? Såklart kan det komma lite diskussioner och det väcker ju dåliga minnen, men jag tycker absolut att folk hänger med huvudna just nu och tänker på vad som hände då. Jag trodde de är väldigt proffsiga och det är en väldigt bra klubb med en egen psykolog som tar hand om spelarna, så jag tror alla har gått vidare från det.
Hur mycket pratar du med psykologen?
Inte mer än god morgon och hur mår du? Jag behöver ingen just nu i alla fall. Jag mår bra i mitt huvud och där är jag just nu i mitt liv. Så kanske man ändå ska gå nu när det ändå går bra i mitt huvud. För att, vad heter det? Vad heter det? För att man inte ska få problem i framtiden.
Förebyggande.
Förebyggande syfte. Ja, kanske jag borde börja göra det.
Och om man ser till, ni hade ju kanske lite svajig inledning, men nu är ni ju oerhört starka och är uppe och slåss med topp 2-lagen. Vad talar för att ni tar en av de två översta platserna som ger direkt plats till Premier League?
Det är en jättetuff säsong och en jättelång säsong, så det handlar väl mest om den som har flytet på sin sida, den som jobbar hårdast, den som är mest fit helt enkelt. Det är den som kommer ta de här två platserna.
Foster's clearance. Deeney helps it on. Here's Sema. Sema with the shot. It's 3-2! Unbelievable stuff here in the Vitality Stadium. A first Watford goal for Swedish international Ken Sema. Thumped home from the edge of the penalty area. And just when Bournemouth were bouncing and Watford were wobbling, the tables turn again.
Du har ju en del Östersundsbekantingar i Championship, både Bachirou i Nottingham och framförallt Kent Sema i Watford. Hur mycket kontakt har du med dem?
Vardagligt. Jag skulle inte säga varje dag, men såklart är det vardagligt. Vi har varandra ju på sociala medier, så antingen är det en bild vi skickar eller en video. Vi har ju fortfarande våra interna skämt sedan gamla tider, så det är ett vardagligt snack på oss.
Vad är ditt intryck av hur det går för kollega Sema i också en Londonklubb, men i Watford?
Ja, det går ju jättebra för honom. Alltså, när jag såg honom senast så han växt otroligt som både människa och spelare. Såklart är det roligt att se det, och jag är jätteglad för honom.
Hur är det ändå att vara i kamp? Jag menar, Nottingham är inte aktuella för att gå upp, men jag menar, Watford är ju en av de klubbarna. Du och Ken är i kamp om att ta de här platserna till Premier League.
Det är ju fortfarande, det har gått halva säsongen, så man vet ju aldrig vad som kan hända efter andra halvan. Men såklart hade jag velat komma etta, så kan Ken och Watford komma tvåa.
Hur är det att mötas på planen?
Jag har inte mött någon av dem än. Faktiskt så var jag bänkad både mot Nottingham, fast då spelade inte Fouad, och jag var bänkad hela matchen mot Watford, så jag har inte fått möta någon av dem än.
Men du ser fram emot det?
Ja, såklart. Det är en vanlig match. Såklart hade jag velat smälla till Ken lite extra, men annars är det en vanlig match.
Hur mycket kontakt har du med Emil Kraft, som du spelade med, som ju i Amiens, och ni blev bra vänner nu i Newcastle?
Jag skulle säga kanske ett snack två gånger om dagen.
Är det så mycket?
Ja.
Vad snackar ni om då?
Om allting, allt.
Vad är din bild av hans framfart i Newcastle?
Ja, just nu är det ju lite... Nu på senare tid har han fått börja spela igen. Så han spelar ju mot Arsenal. Har han spelat efter det?
Tror inte efter det, men han var ju tillbaka då.
Ja, så ja, i alla fall mot Arsenal fick han spela. Han gjorde en bra match enligt mig. En av de bättre på plan i ett lite sämre Newcastle. Såklart så har han haft det tufft. Det kanske inte folk förstår, det att England är jättetufft. Och wow.
Är det din katt? Ja, är det din katt?
Nej, vi passar den här katten. Så det är inte min katt.
Du passar en katt? Den låter inte glad.
Ja, vill ut hela tiden, men jag kan inte släppa ut den.
Det är corona-isolation.
Ja, exakt. Om vi är fast, då ska katten också vara fast.
Om man ser till även din gamla tränare, Graham Potter är ju i England och Brighton och så. Träffar du honom någonting?
Alltså, sen jag kommit och nästan varit lockdown, så har jag varit här i 4-5 månader. Och de 4-5 månader har varit lockdown 3 månader. Och den andra månaden var jag fast på hotell och försökte hitta hus och allt det här. Så jag har... Hur säger man settle in på svenska?
Bott in mig.
Ja,
liksom.
Så jag har bott in mig nu, men det har tagit sin tid på grund av alla de här coronagrejerna.
Ja.
Så jag har inte riktigt kunnat... Jag har till och med släkt här, och jag har inte riktigt kunnat träffa dem heller på grund av alla saker som händer.
Du har ju en svensk lagkamrat, Pontus Jansson. Hur oroliga ska vi vara för att han inte kan spela EM?
Alltså, så som jag ser honom... Jag har faktiskt alltid trott att jag är det som jobbar hårdast. Tills jag såg Ponne faktiskt. Så hårt som han jobbar har jag faktiskt aldrig sett någon. Så jag skulle nog inte säga att ni borde vara oroliga. Jag tror han kommer vara tillbaka på nolltid och starkare än någonsin faktiskt.
Han opererades ju för anken, skadan har dratts på. Hur jobbigt har det varit för honom i höst? För han har ju kommit och gått lite i laget.
Ja, han har ju haft en jobbig skada med anken. Och när man får en sån skada, så klart är det jobbigt. Och han har kämpat sig igenom det med smärtstillande. Jag tror han har tagit sprutor också för att hålla nere smärtan. Så ja, då är det lika bra att göra den här operationen som man har gjort och komma tillbaka och känna sig 100% istället.
Hur mycket saknar ni honom i Brentford?
Ja, otroligt mycket. För den ledaren han är på plan och utanför plan, det är någonting vi behöver, och det är någonting han kommer med. Till och med vissa matcher så var han på bänken för att såklart vila för om man har spelat för mycket. Alltså då man hör hans röst och hur han pushar oss från sidan av planen också, det är någonting man behöver och vi saknar honom jättemycket.
Om man säger till att Brentford du köpte loss dig, först hade man på lån, hur skönt var det?
Ja, det är ju jätteskönt. Det blir en skön avslappning för mig att känna att de tror på mig och att jag har gjort det på ett sätt helt okej, bra, att de vill köpa mig. Såklart är jag otroligt nöjd och jag är glad.
Hur trivs du i London? Du flyttar från Amiens som var nära Paris och sen till London. Det är inga dåliga ställen du är utlandsproffs på.
Nej, faktiskt inte. Jag har inte fått riktigt... Alltså jag har varit i London innan och det är en av mina favoritstäder faktiskt. Just nu har jag inte kunnat njuta av det fullt ut såklart. Men ja, livet här, det är ingenting som är på den negativa sidan helt enkelt.
Hur tuff är corona? Jag menar, det har ju varit många lockdowns, det har man ju läst om, även om ni får fortsätta spela fotboll. Hur tufft är livet att leva under lockdown?
Alltså det kommer ju nya restriktioner hela tiden och det är det som hela tiden gör det bara jobbigare och jobbigare. Så i början när jag kom såklart så förväntar jag mig att exempel Pontus Jansson, en svensk, känner mig sen innan, kör mig till hotellet och hämtar mig och lämnar mig. Vad är det svåra? Nej, det får vi inte för corona, vi får bara vara en i bilen. Så jag var hela tiden tvungen att ta taxi fram och tillbaka. Nu har det kommit nya restriktioner om att vi får bara vara 15 minuter i omklädningsrummet. Vi får bara vara 15 minuter. Vi får bara ta behandling i 15 minuter. Vi måste gå med mask i hela träningsanläggningen förutom när vi tränar. Vi kan inte ens äta på vår restaurang längre. Vi måste ta med maten därifrån hem. Så alltså det är alla de här olika reglerna som bara dödar ens vibe helt enkelt.
Har du själv haft corona?
Nej. Än så länge har jag inte haft någonting. Jag har varit frisk hela tiden.
Hur är matcherna utan publik som ju är en följd av corona?
Otroligt tråkigt. Otroligt tråkigt. Såklart saknar man stämningen. Jag tror inte man skulle sakna den här stämningen man får från borta publiken till och med. Men till och med den saknar man. Och spela framför sina egna fans och ja, så allting, atmosfären.
Hur mycket påverkar det matcherna tror du?
Jag skulle säga allting påverkar det.
Vad är de signaler ni får att när ni ska kunna släppa in publik?
Vi har faktiskt inte fått någon. Jag tror hela säsongen kommer att vara utan publik.
Tycker du det är rätt att ni spelar vidare trots alla de här restriktionerna, så håller man ändå igång proffsidrotten?
Ja, det tycker jag. Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Idag kom också beskedet att Saman Ghoddos tackar nej till spel med det svenska fotbollslandslaget. Ghoddos, som har gjort succé med Östersund i år, fick en inbjudan av förbundskapten Jan Andersson inför stundande VM-kval. Men idag kom svaret. Anfallaren väljer istället att även fortsättningsvis representera Iran.
Ja, och är det också roligt att Saman Ghoddos får kliva in i VM när han byter av Johan Bach.
Parallellt med Brentford och Amiens så kom du med Irans landslagsspelare VM som du själv rankar högt. Du missar ju en del matcher, men i och med att du var avstängd då efter den här värvningen som inte blev. Hur är relationerna med landslaget nu? Du har inte spelat sedan i höstas.
Jo, jag blir kallad. Men blir jag kallad?
Du blev kallad mot Uzbekistan i höstas väl?
Ja, ja. Och så har det bara varit en samling efter det.
Ja, precis. Sen var det en samling där du inte var med. Enligt den statistik jag så.
Ja,
men hur är liksom tankarna kring landslaget?
Ja, det är, vi har ju vad är det, 2-3 viktiga matcher kvar i kvalet. Och då måste vi vinna för att ta oss till VM. Jag har all kärlek fortfarande till landslaget. Och jag ger fortfarande allting.
Ja, och ni är ju lottade i en speciell grupp med Irak i laddat möte och Bahrain. Ni har ju både Irak och Bahrain hemma, ni har ju förlorat borta, men ni har ju just ett gäng hemmamatch för att ta er då vidare i VM-kvalet. Hur viktigt är det att ta sig till VM för landslaget?
Otroligt viktigt. Allt annat skulle vara ett misslyckande. Så det är otroligt, alltså, speciellt med det laget vi har. Det skulle vara ett stort misslyckande om vi inte lyckas ta oss till VM.
Vad var det som brast i de matcherna mot Irak och Bahrain? Jag vet ju du inte var med då, men har du koll på det liksom?
Det är största anledningen, jag var inte med.
Ah, okej, okay. Bra förklaring.
Nej, jag skojar. Jag vet faktiskt inte, jag kollade inte ens matcherna. Jag ville inte ens kolla fotboll när jag var avstängd, så jag vet inte ens vad som hände.
Nej, de förlorade i varje fall. Du har ju spelat VM, du har spelat asiatiska mästerskapen där ni gick till semifinal. Hur är det att representera Iran och liksom göra insatser för landslaget?
Såklart är det ändå ens... det är en speciell känsla såklart. Så, och för att vara iranier så är det också en annan sorts känsla vi har att representera Iran, som jag inte behöver riktigt gå in på varför. Men om man tänker på allt annat, att man spelar för folket... Det är den känslan som verkligen betyder någonting, och göra ens familj och förföräldrar och alla de här stolta att jag spelar för Iran.
Man har ju bytt förbundskapten, det var ju innan den gamla United-coachen och portugisen Kyros. Nu är det en serb som har kommit in istället, Dragan Skocic. Vad är relationen med honom?
Ja, jag har ju bara varit på en samling med honom. Men han verkar vara en bra tränare i alla fall. Han har kommit in på träningen lite också. Han verkar ha varit en grym spelare också. Så det är intrycket jag har fått från honom. Att han kan mycket fotboll.
Och du talar själv om ett grymt landslag. Vilka är det som sticker ut för dig där?
Just nu skulle jag säga, jag kan säga två stycken. Det är Sardar Azmoun som är, om inte den största stjärnan, så är han den största stjärnan med Mehdi Taremi som är Porto just nu och bara bombar in mål. Så de två är de största stjärnorna, och med de två på plan så behöver du bara lösa de resten.
Om du ser dig själv som en position du gärna har i landslaget, vilken plats vill du gärna spela på? Vad söker du för roll?
Ja, men det beror också på vilken formation han har.
Men efter vad den nya tränaren har gått in på, har du någon koll på det? Du var ju med där mot Uzbekistan.
Ja, då skulle jag säga som den här 10-rollen som är min favoritposition.
Blir det ett VM 2022 i Qatar för Iran?
Det blir det.
Du flyttade ju från Amiens, eller från Östersund till Amiens efter VM-succén. Du hade ju en väldigt stark första säsong och ett gäng mål och assist och så, och sen en tyngre andra säsong. Hur var det att spela i Ligue 1?
Det var ju otroligt roligt såklart. All den här hype alla de här topplagen man fick möta. Och alltså jag tycker att komma från Sverige då, såklart, med den här fanskulturen, det är ju så stor skillnad. Och då allt det var ju helt nytt för mig. Man kunde möta ett bottenlag då och det var fullsatt, värsta arenan och sjuka fans. Såklart var det otroligt för mig. Första säsongen var allt var helt wow. Och det var då det gick också bra. Så jag bara njöt av allting.
Var det ett lagom steg att gå till liksom en mindre klubb i franska ligan?
Ja, det var ett smart steg. Jag skulle säga att det var ett smart steg. Kanske gå till ett lagom lag för att sen utvecklas därifrån. Men var det ett rätt lag? Var det ett lag som passade mina egenskaper? Det är kanske sådana frågor man kan ställa och ta svar på och kanske förbättra till nästa gång.
Det låter som att du inte tycker att Amiens riktigt passade i hur du vill spela.
Nej, det gjorde det nog inte. Fast det ändå gick bra i början. Det gick ju jättebra i början. Jag gjorde mål och assist, höger och vänster. Men jag vet inte, ska jag förklara? Men njöt jag av det här spelet vi spelade? Nej. Tyckte jag det var fin fotboll? Nej. Passade mig? Nej. Men det gick ändå bra. Men jag hade önskat nu i efterhand, nu när jag vet alla de här svaren och sånt här, så hade jag önskat att jag gick till en annan sorts fotbollinriktat lag.
Nu har du ju bytt klubb ytterligare en gång. Hur lätt är det som spelare att just orientera sig i det? Hur spelar de här? Hur passar det mig? Hur lätt är det att veta det som spelare?
Det kan vara lätt om man verkligen går in för detta. Jag hade ju kunnat kolla alla Amiens matcher innan jag flyttade dit. Gjorde jag det? Nej. Sen så måste du i så fall ha en agent eller agenter som du litar på, som vet ditt bästa och inte vill ta dit dig för, som vissa agenter gör, för pengarna och sådana här grejer.
Var det så i ditt fall?
Nej, jag tror mina agenter trodde detta var bästa steget för mig.
När insåg du att jag måste försöka ta mig härifrån?
Alltså, nu vill jag inte att du ska missförstå mig på ett fel sätt. Såklart var jag trivdes i laget och i klubben och alla var jättetrevliga, alltså jätteotroligt trevliga mot mig. Men nästan direkt så förstod jag att jag måste göra så bra ifrån mig att jag kan ta nästa steg härifrån.
Hur tyckte du franska ligan var?
En väldigt konstig liga. Väldigt konstig liga. Otroliga spelare. Alltså, i vårt lag hade vi otroligt skickliga individualister. Otroligt bra. Och varje lag jag kollade på, det hade en, två, tre, fyra spelare som kunde göra saker man inte har sett på innan. Men taktiskt sett, som vi ändå är ganska duktiga i Sverige, skulle jag säga. Det här lagsporten och tillsammans bli ett bra lag tyckte jag inte fanns så mycket av i Frankrike. Utan du vann matcher för att du hade en spelare som kunde göra någonting extra.
Det blev ju så speciellt i andra året att man blåste av det franska ligaspelet. Det var ju väldigt speciellt. Mm. Och då låg Amiens på nedflyttningsplats och det var många turer, men det slutade ju med att de åkte ur. Hur upplevde du den situationen?
Ja, alltså vi hade, just då hade vi också ett riktigt bra lag. Jättebra lag och det gick bra i början också innan jag fick den här avstängningen. Men jag tror vi mötte alla topplagen vi mötte då, antingen vann vi eller kryssade vi mot. Det har jag för mig. Jag har för mig det, ja. Typ PSG, okej, vi förlorade borta, men vi kryssade hemma. Och vi ledde 3-0 hemma. Men alltså, vi hade ett jättebra lag och sen vad var det, 10 matcher kvar. Vi var en poäng bakom nedflyttningssträcket med en match mindre. Och sen ta det här beslutet om att vi ska åka ner. Såklart är det orättvist.
Ja, blev man inte förbannad?
Såklart man blev, men alltså, det går, jag har redan gått emot de här högsta gaserna, om man säger som så. Det går inte, man får inte ut någonting från det.
Hej hej, som Fotbollskanalen kunde berätta tidigare ikväll så straffas den förre Östersundsspelaren Saman Ghoddos mycket hårt efter övergångskaoset i samband med klubbytet. Böter på 40 miljoner kronor ska betalas till den spanska klubben Huesca som gick miste om Ghoddos. Han stängs dessutom av från allt spel i franska Amiens i 4 månader.
Du nämner ju själv avstängningen som vi följde efter den här havererade Huesca-grejen. Hur var den tiden där du ju själv valde, jag tar mitt straff, jag tar mina 4 månaders avstängning. Hur var den tiden?
Det var såklart var det jobbigt. Det är något av det jobbigaste jag varit med om. Jättenegativt allting var ju... Det var inte bara fotbollsbiten som blev påverkad. Allt utanför fotbollen blev ju påverkad i sömn och jag var ju stressad hela tiden. Och jag tänkte vad som skulle hända nu. Det var till och med en period jag tänkte om jag ska sluta på fotboll. Bara för att slippa all den här stressen och allt det här jag går igenom. Men blev jag starkare psykiskt av den här situationen? Ja. Blev jag en bättre fotbollsspelare? Mycket möjligt, för jag tränade 3 gånger om dagen innan jag skadade mig. Men jag tränade 3 gånger, alltså jag var i toppform. För mentalt sa åt mig själv att nu har jag 4 månader, en extra lång försäsong att träna på och bli bättre på vad jag någonsin önskat mig och bara köra på helt enkelt.
Fick du träna med laget eller fick du köra själv då?
Nej, jag fick träna med laget som vanligt, men såklart så blev det också nu att var den höger position som saknades, då fick jag spela högerback. Vänsterback, då fick jag spela vänsterback. Vissa såklart, jag var ju med det här, jag var inte med i startelvan och tränade med dem. Alltså och var i deras träning, då var jag tvungen att vara i den här bänksidan. Och då fick jag vara i min position och träna därifrån. Men ja, jag fick träna med laget och sen... Efter laget var klara, då fick jag träna på sidan om helt själv.
Hur höll du modet upp?
Familj och vänner hjälpte. Sen, ja, psykiskt sa jag till mig själv att det har blivit som det har blivit. Och får bara ta mig ut ur detta.
Tog du någon mental hjälp under den tiden?
Nej.
Hur reagerade klubben? Man kan ju säga att Amiens var ju egentligen oskyldiga, men nu blev de av med en spelare de hade värvat i 4 månader. Hur tog de det?
Så som de har förstått situationen så har de också tyckt det är orättvist, såklart. Och de var ju jätteledsna för min skull, men hur de behandlade mig och det kommer jag alltid vara tacksam över. Och hur de hjälpte mig och under, efter, det kommer jag vara otroligt tacksam över.
Så de var schyssta trots att de egentligen inte var inblandade?
Ja, de var jätteschyssta mot mig. Absolut.
Känns det bra på det sättet att Brentford köper loss dig och att Amiens också gör en bra affär?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Om man går till Östersund som ju där du kommer ifrån. Du hade en oerhörd succéartad. Vilken kontakt har du med klubben idag?
Ja, såklart så finns det några från styrelsen som jag har kontakt med, som jag blir otroligt nära med. Vissa spelare som är kvar där sedan min tid, Keita och Mokibi. Såklart har jag också kontakt med dem och de kollar vissa matcher jag spelar och de skriver till mig efter matcherna. Ja.
Vad känner du för Östersund idag?
Samma skulle jag säga. Jag skiljer dem jättemycket också. Om inte mycket mer än vad jag skyller Amiens, tycker jag. Så jag skyller Amiens, Östersund, för det där jag allt startade skulle jag säga. Såklart gick det bra för mig, men det var där jag exploderade och jag är tacksam och skyldig allt till Östersund för det.
Hur mycket följer du klubbens match?
Inte lika mycket nu längre. Allsvenskan intresserar inte mig på samma sätt längre. Jag skulle nog säga om Östersund skulle exempel möta Göteborg där Håsam spelar, eller de skulle möta AIK där Sotte spelar, då skulle jag kolla en sån match.
Om man ser till Östersund, och hur glad var du att de ändå hängde kvar? Det var ju mycket krisrubriker kring dem förra året.
Ja, alltså det är en klubb som ska vara i Allsvenskan. De ska vara där uppe. De ska vara i toppen av ligan. Såklart har de varit i den här krisen och med mig också. Och nu när allt det här kommer försvinna sakta men säkert, så kommer de komma upp i toppen där de bör vara också.
Jag vet ju att Graham Potter och en del i tränarteamet i Brighton, att de hjälpte Östersund ekonomiskt. Har du gjort likadant?
Jag tror jag, Sotte, Hossam och Broa, tror jag. Om jag inte minns fel så hjälpte vi också.
Ni skickar in lite pengar också för att hjälpa klubben.
Ja.
Du är ju en av många spelare som pratat varmt om Daniel Kindberg. Hur är din relation idag med honom?
Samma, jättebra.
Har ni mycket kontakt?
Ja, det skulle jag säga. Han kollar vissa av mina matcher också. Och han är fortfarande stolt över mig och skriver det ibland också.
Hur noga följer du hans rättsprocess? Han är ju dömd i tingsrätten och ska upp i hovrätten.
Inte så mycket faktiskt, inte så mycket. Jag har inte följt det alls. Det är mer vad folk har sagt till mig. Det har jag fått läsa och det har fått reda på.
Om han skulle dömas till hovrätten att han faktiskt fuskat för att göra Östersund, hur påverkar det bilden av Daniel Kindberg?
Inte så mycket.
Varför inte?
Om det nu blir att han är skyldig, ja, men han har väl gjort sitt val och såklart kan man vara besviken över det. Men det kommer ju inte spegla hans bild, hur han har behandlat mig och hur han har behandlat alla andra runt omkring mig. Utan okej, han har gjort sitt misstag nu om han nu har gjort detta. Men allt annat kommer ju inte försvinna hur fantastisk människa han har varit.
Du kommer stå vid hans sida oavsett om han döms eller ej.
Jag kommer fortfarande ha en väldigt nära mitt hjärta och vara väldigt tacksam över det han har gjort för mig. Men alltså jag vet ju inte ens hur grovt brott han har gjort. Så det är någonting med skatten, eller?
Ja, alltså de har ju på något sätt fört undan pengar och stoppat in via ett annat bolag i Östersunds fotbollsklubb när de hade ont om pengar. Och, ja, det har helt enkelt inte sköts rätt.
Han har gjort något brott. Men det är inte så att han har skadat någon människa som vissa kriminella kan göra. Så jag, såklart, ja, jag hade varit bakom hans sida. Det hade jag varit.
Hur ser du på den? Jag menar, en del supportrar till andra klubbar och så kan ju vara liksom tycka att ja, men det tar ju bort det ni gjorde, den insats ni gjorde både i Europa League och vann kuppen. Hur ser du på det?
Men de får ju tycka vad de vill. Det är säkert lag som förlorar 4-0 och sånt. Så jag förstår dem.
Du förstår att de är besvikna på Östersund?
Ja. Klart. Hur ska de inte vara besvikna? Vi spelade ut varenda lag. Jag hade också varit besviken om mitt lag hade spelat ut så som vi gjorde.
Och Gontos prickar in ett alldeles fantastiskt frisparksmål. Killen är av guld. Saman Gontos 1-1.
Bollen fram för Saman Gontos som provar med skott från distans. Oj, oj, oj! Herregud, vilket mål han gör! Saman Gontos, det där var ett underbart mål. Ett av de vackraste målen i Allsvenskan den här säsongen. Saman Gontos 1-1, pang!
Postos som lägger in och så kommer skottet i mål! Och i Saman Gontos såklart! Det är Saman Gontos, vem annars, som gör det där målet?
Om man ser längre fram i tiden, finns det en tanke att återvända och spela i Allsvenskan igen?
Jag hade kunnat göra det, ja. Absolut.
Vilken klubb är det då som lockar? Är det Östersund eller hade du velat spela i hemstadens Malmö FF?
Östersund skulle bli lite svårt. För hur kallt det är. Alltså bara staden. Jag skulle ju inte riktigt välja Östersund om jag fick välja alla städer i Sverige. Ja, om det skulle någon gång bli att jag kommer hem, då skulle det vara någonstans i Stockholmsområdet eller Malmö.
Ja, vi får ju hoppas att det blir allsvenskan någon gång. Det är ju ändå lite kul. Men ni gamla spelare, du nämner här liksom Hossa, Majesh i Göteborg och Sotte Papagiannopoulos i AIK. Är ni fortfarande ett tajt gäng liksom, som har kontakt med varandra? Ni som var i Östersund?
Ja, varje dag. Och Broa Nuri.
Ni har kontakt varje dag?
Ja.
Vad var det som var så speciellt i Östersund?
Med oss? Eller?
Ja, med att det blev så starka relationer.
Ja, jag vet inte. Alltså, vi bara klickade direkt. Alltså direkt klickade vi. Och sen, alltså, det bildades ett brödraskap. Och det bara visar idag att vi har den kontakten vi har. Att jag kan ringa Broa, vad är det? 7 på kvällen här och vad är det? 1 på natten där hos han då. Okej, kanske lite senare. Jag kan ringa 8 på kvällen här, den 2 på natten där. Och han svarar och jag börjar snacka om mina problem. Och han svarar och försöker komma med sina lösningar.
Hur mycket hänger ni med i varandras fotbollskarriär? Eller är det mer privata grejer man pratar om?
Det är om allting. Om allting.
Ja, det är ju en häftigt på det sättet när man får så starka relationer och att man hänger kvar. Så du har koll på hur det går för Broa i Bali och liknande?
Ja, fast det är ju lite svårt att följa honom.
Du menar att de matcherna sänds inte?
Ja.
Om man tänker sig att du lämnade Östersund då för Amiens och det blev ju den här flytten till Huesca som var tänkt som aldrig blev, och du har ju nämnt det flera gånger hur jobbigt det var. Vad är din syn på det som hände där du fick böter på 40 miljoner men sen drogs tillbaka? Vad är din syn på den härvan?
Vad min syn är på det?
Ja, hur ser du tillbaka på det? Vad var det som hände?
Ja. Alltså det var ju mycket som gick fel. Så mycket som inte ens jag kunde kontrollera. Och det jag kunde kontrollera gick också fel. Så ja, allting.
Vad kan man lära sig av?
Det där vi kommer in på. Jag ska skriva en bok. Läs min bok. Så ska du lära dig av det.
Ja, du sparar storyn liksom vad som hände, för att du har ju varit väldigt noga med att säga till alla du har gjort intervjuer med, jag orkar inte nu men någon gång kommer jag berätta.
Ja, alltså, såklart så vill jag hjälpa för att detta ska inte hända. Detta ska aldrig någonsin hända en spelare. Men jag kan inte riktigt gå in på det just nu. Alltså, det är sån negativ, jag vill inte ens prata om det bara väcker dåliga känslor.
Nej, jag förstår det. Du vill hellre prata om när beskedet kom från Kås och att allt var nedlagt.
Ja, det kan vi prata om.
Det var skönare helt enkelt. Men den processen, fick du hjälp av Östersunds styrelse då du sa att du kom nära några av dem?
Med vad?
Fick du hjälp av Östersunds styrelse i den processen mot Kås när ni överklagade gemensamt?
Nej, jag hade ju mina advokat. De hade sina egna.
Okej, så att du skötte det själv liksom?
Ja.
Ja, men om någon hamnar i samma situation så kanske de kan vända sig till dig. Få lite tips.
Ja, för jag ska inte lägga det på en intervju. Så de kan ringa mig, ska jag ge lite tips.
Ja, vi får väl avvakta tills du kommer med boken helt enkelt. Och fram till dess, se fram emot att se dig i Championship och Brentford. Kul att du har kommit igång så.
Tusen tack.
Och så får vi hoppas på Premier League.
Ja, det är målet.
podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot all respons ni har, oavsett om det är kritik, beröm eller önskemål. Det är bara att mejla mig, olof.lund@tv4.se, eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.